Spelsnack avsnitt 629. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Och Adam.
Tro.
Och Douglas.
Hallå där.
Det var länge sedan du, Douglas. Du har varit på ett par gånger.
Ja, men det känns som att det var ett tag sedan. Livet och så vidare har kommit emellan. Det har varit mycket med påsk, sjukdomar, jobb, hus, hem. Ja, ni vet hur det är.
Kändes verkligen som du la så här semestern först. Det var så här påsk. Jag var ledig.
Vi åkte faktiskt upp till släkten uppe i Skellefteå. Så att man har inte varit hemma vid, utan vi var borta vid. Och väl där uppe så fick ju såklart Nils feber. Alma var okej. Sen kom vi hem och då fick hon feber. Och sen så, nu har det visat sig att vi har haft någon form av RS-virus i kropparna. Så att håller på att återhämta mig lite från det. Men det är ändå okej. Vi mår bra allihopa. Alma är väldigt liten där som har fått antikroppar. Sådär. Förlåt, vad sa du?
Så nu är hela bygden sjuk?
Ja, exakt. Träffade min morfar som är 90 år gammal och sådär. Så att vi är lite så här. Vi håller lite koll på just nu. Uppdaterar status dagligen om man har blivit sämre eller inte.
Han sitter i karantän.
Exakt.
Det är upplåsbart tält.
Vad tänker jag? Bara gick jag fram hos honom i ansiktet?
Ja, precis. Som tur är så är det inte luftburet, detta RS-virus, utan det är bara kontakt. Så att, och han har varit duktig med handhygien, tror jag. Så att vi hoppas på det bästa. Vi har inte hört något annat.
Ja, men det är ungen som en jävla tvättsvamp.
Exakt. Det är bara sanera hela
huset. Vi drog Alma över hela morfar.
Alma var ju... Ja, precis. Vi bara, kolla här. Smeta in barnen i hans ansikte. Inte riktigt. Men det var trevligt. Det var kul att vara uppe och träffa folk och sådär. Så det var nice. Hur mår ni?
Lever.
Jo. Så kollar du på mig.
Nej, jag kollar bra. Hur mår vi, Amanda?
Jag mår faktiskt förvånansvärt bra. Jag känner inte längre någonting i stort sett, alltså smärtmässigt, från bihåleinflammationen. Jag hade väldigt länge att det liksom brände jättehögt upp i näsan om jag liksom lutade mig framåt och så. Det är bara lite smålock för honom. Men jag är så himla nöjd för att jag instruerar ju 2 stycken pass i rad. Vi spelar in på söndagen. Och ett av dem är typ så här crossfit-pass. Och för 2 år sedan så skadade jag en muskel som heter supraspinatus. Som sitter...
Heter den supraspinat?
Typ i axeln till...
Ja, spinatus.
Spinatus.
Okej, okay, vi kallar allt en muskel.
Det började liksom yttra sig att jag började få väldigt ont i armen och sen så började jag få väldigt ont i axeln och helt plötsligt så kunde jag liksom inte göra övningar fullt ut. Så jag gick till fysioterapeut, fick rehabiliteringsövningar, fick stötvågsbehandling och hade det ett gäng månader. Och när det liksom var som värst så fick jag, när jag var med på passen och körde, köra alla pressar ovanför huvudet med pinne. Alltså ingen vikt alls typ. Bara ett kvastskaft mer eller mindre. För att allt jag gjorde, gjorde ont. Och sen så har jag liksom successivt byggt upp det här under de 2 senaste åren. Men det är fortfarande ganska så tufft framför kroppen. Bänkpress till exempel har blivit jättemycket bättre. Jag är, kanske vad är det, 15 kilo under mitt max eller någonting sånt. Så jag har liksom jobbat upp det ganska så mycket. Och fått bättre rörelseomfång och sådana grejer. Armhävningar till exempel är fortfarande svårt. Och då också burpees. Men efter att liksom under 2 år ha gjort omvända burpees. Alltså att man rullar bakåt istället på rygg och sen reser sig upp. Så testade jag idag att göra fler än typ 5 burpees i rad. Och idag gjorde jag 75 burpees på hela passet. Så jag är så himla nöjd. Så lite om mig. Nu vet ni.
Hur många burpees har du gjort idag, Oliver?
Jag har rapat så jävla mycket. jag vet inte vad en
det var också
är.
Den parallellen jag tog när Jimmy sa det. En burpee är liksom att man sätter händerna i golvet, man hoppar bak med fötterna, rullar ner, hoppar fram och sen hoppar man upp. Fast det här går ju liksom mer i en rörelse, så det är liksom inte så uppsegmenterat. Utan ja, man kastar sig ner på marken och sen så kastar man sig upp igen, i stort sett.
Okay.
Som en ninja.
Men jag har typ inte kunnat göra det. Och om jag har gjort armhävningar i mängd till exempel så har övre delen av ryggen på den sidan typ domnat bort. Så det är inte så mycket smärta längre, men man känner liksom hur det börjar så här pirra i baksida axel och så, och övre delen av ryggen. Så det har varit ganska så obehagligt på många sätt, och vissa övningar är fortfarande svåra att göra, bara för att det blir en så skum vinkel. Lyft i sidan ibland, frontböj och sådana saker. Det märks direkt. Men det känns himla skönt att man kan göra någonting som ofta kommer upp på de här passen. För att jag vet ju att jag är stark och jag kan lyfta ganska tunga vikter, och framförallt så är jag väldigt stark i benen. Men man känner ju sig så lite sämre. Alltså, det är svårt att beskriva, men man känner inte att man uppfyller hela sin potential som förebild för deltagarna när man måste ta massa alternativ. Så då kände jag mig så himla nöjd idag. Och sen är jag inte alltid med. De här passen är inte obligatoriska för instruktören att vara med på, utan det är ju mer ett coachingpass egentligen. Men jag tycker det är kul att vara med, för att det är bra motivation för deltagarna att instruktören inte bara kastar upp ett pass på tavlan och sen så kan inte den köra det själv, eller vill inte köra det själv, utan är bara där för att plåga. Jag tycker det är kul att liksom vara med ute bland de som kör och ösa tillsammans. Det blir väldigt mycket mer lagkänsla då, tycker jag.
Hmm. Jag kollade vad en burpee är nu. Det var inte vad jag visualiserade när du beskrev alla de typ 8 stegen. Men jag kan nog göra typ en sån kanske.
Kan du garanterat. Det är jobbigt. Det är väldigt stor del av kroppen som jobbar, vilket gör liksom att det blir ett väldigt stort pulspåslag. Så det är därför det är en av träningsvärldens mest hatade övningar. Och älskade på ett sätt liksom, för att tränare älskar att ha med det för att plåga sina deltagare naturligtvis. Och det är en väldigt effektiv övning.
Nu har inte jag spelat de spelen.
Inte för alla.
Men det är lite så jag visualiserar att Snake gör i Metal Gear Solid typ. Hur man beter sig. Hoppa upp och krypa ner och krypa runt. Och upp igen och så.
Snake
kan nog göra många burpees.
Ja, han får en bra workout när han är på uppdrag.
In i lån.
Undan Snake kan göra masken.
Ja, han gör ju typ det i Metal Gear Solid 4. Om man långsamt kryper, då gör han en liten mask så. Han bara, så.
Ja, det var en mask. Det
är typ, ja. Ja, typ, inte en Twitterägare, utan liksom bara, oj.
Nej. När man typ gör en våg från vaderna upp till huvudet.
Ja, fast liggande på mage, tänker jag. Där man liksom gör den här. Nu är det jättebra podd när jag liksom håller på
att alltså göra
vågiga rörelser.
Ja, vi kör resten av podden på teckenspråk, så man där får bara hänga med. Men den här veckan ska vi faktiskt ta vår första avstämning i Fantasy Critic-ligan. Som vi inte har gjort än. Det är ganska sent. Vi brukar ha liksom första grejen ganska tidigt. För det brukar hända en jäkla massa grejer, men jag tänkte att det skulle hända lite mer saker innan vi tog tag i det. Och sen så har det bara blivit att vi måste köra någon avstämning här, för att det har ändå hänt rätt så mycket för vissa. Och andra lite mindre då. Men vi kan väl egentligen börja kolla ställningarna nu, hur det ser ut. Och jag börjar nerifrån och går uppåt då. Så att vi har på fjärde plats så har vi Bosferatu med Oliver i spetsen som har samlat ihop...
Vi är ju 5 stycken dock.
Vi är på 5:e plats. Förlåt. Mm. Jag bara ignorerar Douglas för att han ligger etta. Och jag bara såhär, nope. Det existerar inte. Vi har Oliver på 5:e plats under utgivaren Bosferatu med hela minus 4 poäng. Så, vad hände där?
Jag försöker få upp Fantasy Critic så jag kan hänga med här, men den vill inte ladda in för mig. men vad som händer, alltså inget av mina spel har släppts. Och jag minus, det är väl någon av mina counterpicks som har...
Romeo is a dead man counterpicker, så jag fick minus 4 på den.
Minus 4, och det är ungefär vad jag väntade mig att jag skulle landa på. För jag tänkte, jag var inte övertygad om att jag skulle få liksom pluspoäng på den counterpicken.
Men det är ett bra counterpick. Det får man ju ändå vara ärlig med.
Jag tycker bara att det är väldigt roligt att du har minus 4 poäng, att det inte händer så mycket mer. För vi brukar ändå ha fått, när det kommer till april de tidigare åren, så brukar i alla fall alla ha poäng på brädet och ingen har legat under nollan liksom.
Jag skulle precis säga Oliver har poäng fast negativa.
Ja, precis. Alltså, det är så kul. Men på fjärde plats då så har vi Big Tasty, alltså Adams utgivare, med 16 poäng.
17 står det för mig.
Okej, okay, ja, men jag läser points actual här. Aha. Då, för 16,82.
Avrunda upp och tack. Så schysst kan det vara i alla fall.
17 poäng. på tredje plats så har vi Amanda med Under all kritik AB på 54 poäng.
Ja, det är Under all kritik.
På andra plats så har vi 100%, vilket är min utgivare då, på 81 poäng. Alltså, jag vet inte varför det är så himla kul. Jag måste ju nämna mig på något sätt.
Ja, fast du säger alltid dig själv med ett så jävla nöjt ansiktsuttryck. Man hör på din röst.
Jag kan inte sitta och säga så här, hur du ser så här, pratar dryg med ut. Douche i tre personer. Och sen på första plats så har vi Douglas med Electronic Farts på hela 85 poäng.
Yay.
Aha, 4 poäng skillnad där.
Yes. Då ska vi inte, jag tänker att vi börjar ju längst ner också. Vi brukar göra så att vi går alltid igenom listorna. Och så går vi igenom liksom så att vilka poäng, vilka spelare man fått poäng för. Vilka picks har man tagit sen senast. Och lite hur man tänker på sina egna förutsättningar att faktiskt ta hem allting. Men då börjar vi med det, Oliver. Så det här var de spelen som du draftade när vi började årets liga. Så vi har Unannounced, Mainline, Half-Life Game, Control Resonant, Fable, Mina the Hollower, Phantom Blade Zero, Gears of War E-Day och Lego Batman Legacy of the Dark Knight.
Just det.
Sen dess så har du draftat 3 spel, och du har draftat Persona 4 Revival, Tomb Raider Legacy of Atlantis och Unannounced The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. Sen har du då counterpickat Romeo is a Dead Man, det som har gett dig då dina minus 4 poäng. Och sen har du också counterpickat Beast of Reincarnation.
Mm. Ja, inte jättemycket så aktivitet sen första dagen där. Men
nej, och jag tror att du faktiskt har, du har enbart ett av dina spel har faktiskt ett release-datum.
Ja, ja men precis. Och det är där liksom kruxet ligger, och varför jag inte har några poängen förutom de här minuspoängen är att jag har ju valt spel som inte har releasedatum. Förutom
för fansen.
Batman. Ja, precis, för fansen. Man måste ju riskera lite. ja, men Lego Batman, det kommer väl snart, har jag för mig.
Ja, det kommer i maj.
I maj, ja. Så
troligtvis så får du inte mer minus i alla fall av det.
Nej, det tror jag inte. Jag kanske får så att jag hamnar på så här 3 poäng. Så det ger mig så här 7 poäng. Och så ligger jag på plus 3 poäng.
Vilket är otroligt.
Ja, men jag tycker det ser rätt bra ut. Det var ju det sista spelet jag valde. Och jag var också, då var jag också absolut sist att välja. Och vid det laget så liksom alla spel jag hade typ noterat ner var ju redan tagna. Och jag tror att det var Adam som bara, men Lego Batman då? Och jag bara, ja, jag tar det.
Jag skulle precis säga det, vi fick mer eller mindre hjälpa dig att välja ditt sista
precis.
Spel.
För jag hade verkligen ingen aning. Jag satt där och kollade på olika listor och bara, vad fan? Men det ser rätt trevligt ut och ja. Jag känner mig ganska, alltså som sagt, jag ligger absolut, alltså särklass sämst till så här långt. Men jag kollar på den här listan och jag bara, men jag känner mig ändå ganska, för att alltså Half-Life kommer ju komma i år. Det är ju sen gammalt. jag tror inte det är någon här som tvekar på det. Och sen har vi Control Resonant. Det tror jag, alltså vet inte riktigt om det kommer slå Ja, vi får se. Alltså, det kommer ge mig poäng i alla fall. Sen om frågan är liksom ifall det är, om det kommer i slutändan kommer vara en av mina liksom tungviktare. Det är jag inte lika säker på, men jag, det kommer, det ser bra ut. Det är Remedy. Folk gillar Remedy. Och det ser spännande ut. Fable känns som att det faktiskt kommer komma ut i år.
Ja, det har kommit nya rykten nu att de funderar på att skjuta upp det för att de är oroliga att det hamnar för nära GTA 6.
Fuck me, ja. Ja.
Men då är då har man sagt december och möjligtvis att det kan skjutas in i 2027. Målet är fortfarande att det ska släppas i år, men frågan är när.
Heja,
ja,
2027.
Det har ju varit kul för Amanda som har counterpickat det, men tråkigt för mig som har draftat det här tredje året nu. det hade verkligen sugit. Men ja, vi håller tummarna. Och mina The Hollower kommer ge mig bra poäng, tror jag. Det känns också som att det borde komma i år. Alltså, det hade chockat mig ifall det försenades till nästa år.
Eftersom det skulle ju komma i oktober förra året.
Mm. Precis.
Det fick ju ett datum. Du kör stort det här. Det är andra året du... Det här är också tredje året.
Ja, både Fable och mina är mina liksom så här, tredje gången giltspel. Phantom Blade Zero är en liten wildcard för att jag tycker att det ser svinbra ut och det är rätt hypat bland liksom den typ sortens av actionspelsfantaster. Men det är också mig veteligen en liksom unproven studio. Det ska komma i september, tror jag. Så vi får se hur det blir. Kan överraska, kan göra en besviken. Vi får se. Gears of War ID är också ett spel som jag tror ger mig poäng ifall det kommer i år. Men nu det har ju visat livstecken.
Det ska visa
sig. Ja, då ska vi ha... Ja, efter deras liksom stora typ E3-show då så ska de ha liksom ett helt segment för Gears of War ID, precis som de hade för The Outer Worlds förra året.
Ja.
Så... Jag hade varit väldigt förvånad om de kör ett så stort segment på Gears och sen bara när det kommer nästa år.
Inte omöjligt, men...
Nej, det är inte omöjligt, men det hade varit konstigt.
Det är som Fable, det som talar emot det liksom. Också, men kanske skjuts liksom så.
Ja, för det ska de släppa ett Forza, ett Gears, ett Fable och ett Halo samma år.
Ja, men så här. Ja, alltså de kör alla sina kort nu medan folk fortfarande spelar på Xbox. De har Forza i maj. Det ryktas att Halo ska släppas i juli. Kan ha Gears i september och så Fable i november, december.
Eller 2027.
Eller 2027. Då.
Persona 4 Revival, det här, alltså jag vet inte vad jag skulle lägga min näsa i blöt här för att det var ett sånt spel som tidigt jag såg att folk hade liksom jag tror att om det var första eller andra veckan som jag såg en drös av spel som folk hade budat på. Och Persona 4 Revival var ett av dem. Och jag tänkte, där har Jimmy budat på. Och de spelen, alltså det är ju pest för mig. Men Jimmy gillar dem. Och de brukar alltså vara uppskattade. Så jag tänkte...
Alltså Persona 3 remaken fick ju över 90.
Ja, så jag kan ingenting om Persona. Men Jimmy har budat på det. Och då ska jag också ha det. Och sen visade sig att det var en annan tjomme som bjudade på det. Var det du, Douglas?
Säger ingenting.
Nej, okej.
Okay. Det var Douglas. Ja. Jo, det var Douglas.
Det står i historiken.
Ja.
I
hans liksom bara bidding spree. Där han har bara slängt pengar. Liksom, bara blundat. Drive-by liksom. Och hade jag vetat det så är det nog... För att Det här har ju du counterpickat, Jimmy, för du tror inte att det här kommer komma.
Ja, men nej, absolut inte. Jag tror inte att det kommer komma i år.
Nej. Så
även om det är så här, det är stort jubileum för Persona i år. Jag tror det är 30 års jubileum, tror jag. Men det visar, vi fick ju se en liten sekvens förra året, typ Summer Games Fest eller något där omkring. Och då fick vi liksom se bara typ lite av så här Main Street och bara så här, det där är lite längre bort. Men nästa vår kanske.
Av alla spel jag hoppas ska släppas i år så är detta det som jag hoppas mest för att Jimmy har counterpickat det.
Det var nice.
Ja, om det släpps så det är min vinst.
Det är, men Jimmy.
Alltså jag vinner inte om det släpps.
Men Jimmy.
Det är liksom det för
mig. De lär ju försena GTA 6 så du kan counterpicka mig också.
Ja, gör det.
Adam drar bara. Jag är fortfarande irriterad på att det spelet är bortslösat på dig.
Jag har räddat det från Smagnes.
Jag är besviken på att jag inte counterpickade det i fjol.
Ja, det var väldigt dåligt, Amanda.
Tomb Raider Legacy Atlantis.
Jag har fortfarande inte sett någonting mer sedan det visades första gången.
Mm. Nej. Jag tog det. För jag gillar Tomb Raider. Jag har ingen aning. Jag håller på det här spelet. Så jag snappar upp det till min portfölj här. Det är en remake av det första. Så har redan fått en remake. Men remaken av originalet är nu typ 20 år gammalt. Så att det är liksom, det känns ändå rimligt. Och av det lilla vi sett som jag tycker det ser trevligt ut. Det ser ut att vara liksom en återgång till den Tomb Raider jag växte upp med som jag tycker om. Den Tomb Raider som blev en ikon. Så jag håller på det. Och sen då, alla de här rykten om att en Ocarina of Time remake skulle släppas i år. Jag bara, alltså... Jag kör. Och det är också så här liksom, det bara känns helt galet liksom att en remake av tidernas bästa spel ska bara shadow droppas i år. Det vet inte fan ifall om jag tror på det egentligen, men jag bara, om det händer så vill jag ha det. Så jag tog det.
För det kan ju vara så att de visade upp det precis som de gjorde med vad heter det nu? Echoes of Wisdom. Det visades ju upp under sommaren och sen så släpptes det ju i typ september.
Mm. Oh.
Och det är ju mycket möjligt att de hade gör det som en Ocarina of Time remake. Sen är ju frågan hur den remaken är liksom, för att det är så här, är det en total remake? Precis. Eller är det liksom typ som 3DS-varianten fast för Switch 2?
Jag
liksom
var ju att man inte gör så mycket ändringar. När jag förmodar att ni diskuterade detta.
Yes.
Så jag vet inte riktigt vad liksom alla tror att detta är för något eller vad de hoppas på att det är för någonting. Jag känner att det kan inte vara bara liksom samma spel fast med finare. Det är för gammalt för det. Det hade blivit alltså som fanprojekt man ser på YouTube liksom.
Alltså det som talar emot det är det här liksom att hur remakear man liksom pusslen? Det är så pusselcentrerat. Det är det som är det svåra liksom. Och många pussel i Ocarina of Time är ju väldigt bra fortfarande. Så hur gör man det?
Alltså det som mig jag tänker att det inte är ett jättestort projekt är att vi inte sett jättemånga läckor egentligen. De brukar läcka ganska bra, Zelda-spelen ju.
Gör de det? Jag har ingen aning.
Inte mer än typ... Jag kommer ihåg att Echoes of Wisdom var det bara så att...
Fast det är inget typ stort spel med mainline Zelda-teamet.
Nej, men Tears of the Kingdom läckte inte förrän de visade upp
det. Vi visste ganska mycket. Inte liksom exakt vad det var, men det var ganska mycket liksom det tillfälliga arbetsnamnet och bilder och vad det var för mer typ av spel. Det var ganska många läckor.
Fast då var det redan utannonserat. Det här är inte utannonserat.
Nej, men alltså visste vi att de arbetar på en uppföljare och sånt. Och med Breath of the Wild så var det ju ganska mycket och det här är ett väldigt annorlunda spel och så. Så vi visste
att ChatGPT brukar sälja spelen läcka väldigt mycket.
Kommer det säkert något vattentempel.
Nej. Men i alla fall. Så min magkänsla är en ganska light remaster egentligen för att det bara ska komma ut på fler konsoler.
För det är också så här att om det liksom blir mer som en remaster, alltså om det ser modernt ut men är liksom lika då tomt som originalet, då kommer det se weird ut.
Det kommer se as weird ut. Om man bara tar liksom Hyrule Field exakt som det är fast sätter liksom fina grästexturer på. Ja, nej, det hade blivit som de här Unreal remake sen man har sett
de
på YouTube.
De kan ta 3DS-versionen, upphotta texturerna lite med behålla stilen, klappat och klart, släpp.
Jag hoppas ju att det skulle se typ ut som artworken till Ocarina of Time.
Nej.
Det ska inte se ut så här Unreal 5 liksom realism, utan det ska det se ut som typ på artworken.
Jag tror att om man ska göra liksom en ja, jag tror att man hade behövt liksom stilisera det lite.
Mm.
För att...
Om man då inte gör som Adam så att man tar 3D-versionen och bara liksom hotar upp det lite.
Det är det mest ekonomiska.
Jo, men...
Men jag tror att det kan vara ett bra pick ändå, för att Ocarina of Time är ju faktiskt det bäst recenserade spelet någonsin på Metacritic.
Oavsett vad det så kommer det få betyg.
Men det är också frågan, var ligger förväntningarna på en remake? Det kan bita det liksom... kan bita den i arslet också, för det är såhär att aha, men det är liksom bara typ samma spel igen, okej.
Okay. Jag är inte så orolig för om det här spelet släpps, jag är inte orolig för liksom hur mycket, hur höga betyg det får. Det jag tänker på är liksom, är det ens på riktigt eller är det bara liksom rent båg? För att bara låter liksom, ja, jag vet inte, det låter som önsketänk nästan. Men hoppet lever. Och sen då en counterpick på Beast of Reincarnation, som jag inte kommer ihåg vem som har tagit det.
Är det Douglas?
Ja, det är Douglas.
Jag hoppas vi får mycket dåliga betyg.
Jag hoppas att det får dåliga betyg.
Jag med.
Jag tycker att
jag är på din sida, Oliver.
Ja, bra. För att jag är ett mindre hot än Douglas.
Ja, du är inte ett hot överhuvudtaget.
Finska season.
Nej, jag vet inte. Jag tycker att det ser lite wonky ut. Det ser lite... Alltså jag tror att bara på ett rent tekniskt plan så kommer det här spelet ha utmaningar. Jag vet inte, jag bara får en iffy känsla av det när jag ser det. Men jag kan ha helt fel, det kanske är awesome.
Ja, alltså man hoppas ju att alla spel egentligen är bra. Men för tävlingens skull så hoppas vi att det suger. Utom Douglas då, som kommer hoppas att det är bra.
Nej, men alltså jag tror inte heller jättemycket på det. Det kan jag inte påstå. Det var någonting i stridssystemet som jag tycker ändå ser lovande ut. Även om settingen och sånt där är lite bristfällig i mitt tycke. Att det var inte riktigt den där viben och känslan, men det här var ett av mina, vad ska man säga, utfyllnad spel, mer eller mindre, liksom en billig peng som jag la för att ja, högt medelvärde rakt igenom liksom, så att det finns nog sämre spel när året summeras om man måste plocka en beast, så att jag högg på det då.
Yes. Ja, men fint, Oliver, vi önskar dig all lycka till.
Lagom mycket lycka till. Men du projektade att komma tre, Oliver. Just saying.
Ja, men det är bara för att alla andra har gjort också så här konstiga val. Så att då är liksom hype-faktorn hög.
Om alla andra så menar du mig.
Nej. Alltså det är liksom hype-faktorn på Fancy Critic beror ju på hur många som har liksom valt spelet från första början. Är det många som har valt ett spel, då kommer du få högre hype-faktor, och då kommer också snittet för vad poäng ni kommer få kommer ligga högre. Så det beror bara liksom på popular demand.
Ja, men sen väljer ju också väl antagligen folk generellt spel som de tror på också i någon mån. Så att den spelar ju viss roll i alla fall.
Ja, absolut. Men det är liksom, det säger egentligen inget.
Det är mitt fas.
Det är därför ofta Amanda ligger ganska lågt projektet, för hon väljer sådana udda spel.
Det var lite det jag menade.
Jag vill bara säga en sista grej. Om Half-Life 3 inte släpps i år så är det AIs fel. För att det är den jävla rampriserna som har fuckat upp det och som gör att Valve bara, vi kan inte riktigt släppa vår hårdvara nu. Och Half-Life kommer släppas med hårdvaran.
Ja, för ryktena var ju då när vi gjorde den här draften var ju det att Half-Life 3 skulle vara ett launch-spel till Steam Machine. Sen hur liksom trovärdigt ett sånt rykte är, det är en annan sak. Men det var ju liksom, det kändes som att det var något på G där.
Men det är fortfarande en av mina roligaste. När Oliver sitter och ojar sig och stonkar och stönar och grymtar över att folk inom citationstecken tar hans spel.
Ja.
Och sen så valdes Half-Life som inte har utannonserats.
Ja, men alltså, I'll be damned if any one of you will have Half-Life 3 alltså.
Alltså jag hade Half-Life 3 på min liksom shortlist för att kunna ta det, men det är så att de osäkra pixeln tar man ju längre ner när det börjar liksom bli lite skralt i lådan.
Inte när man spelar liksom för publiken. Så...
Nej, men då får man inga vinster
du kan heller.
Du
kan sitta liksom... med en pussy tactics. Mm.
Men du kan ju sitta där då och typ titta på OS eller någonting sånt och heja över typ en femteplats. Medan liksom norrmännen bara skidar förbi där med...
Man hejer på dem som spelar med hjärta.
Och du bara... Ja, inte som de norska robotarna. De bakar in och bara vinner så jävla maskiner. Skicka Terminator till oss. Näst på tur då har vi ju Adams Big Tasty.
Ja. Alltså, bästa McDonald's-burgaren.
Du?
Nej, den är faktiskt ganska vidrig.
Jag provar den nya Arch-burgaren. Den är faktiskt ganska nice.
Ja, ja, Arch-burgaren var ganska nice.
Det är god sås till den.
Jag får testa.
Provade du också den enbart på grund av att McDonalds vd var så dålig?
Nej, min kollega fortsatte tjata om den.
Ja, okej, okej. För jag hade ingen aning om att den burgaren existerade, och så såg jag den videon. Oj, oj, oj.
Mm, this is a good product. Mm.
Ja, precis, I love this product. Ta ett pyttelitet bett och bara liksom aldrig
hard cut.
Fan, det här smakar inte som kaviar.
Nej, också sagt att I love this product. Liksom. Man kunde också sagt I love this burger. Mm, ja. För det är faktiskt vad det är.
Jag måste bara säga att jag älskar när Burger King kontrade med, det var väl deras vd som också skulle käka en av deras burgare och mer eller mindre bara pregar in den i munnen.
Det hade jag också gjort efter den reaktionen som folk hade på, alltså det är så här gratis marknadsföring.
Att det är det största bettet jag sett.
Ja, men det där var ju liksom plus ett i deras marknadsavdelning som tog tillfälle akt på en gång. Okej, okay, Adam.
Ja.
Det här var vad du valde vid draften då. Vi har Grand Theft Auto 6, Onimusha Way of the Sword, Marvel's Wolverine, Ace Combat 8 Wings of Thieves, Warhammer 40,000 Balkan 2, Romeo is a Dead Man, som du har fått 4 poäng ifrån, och Dragon Quest 7 Reimagined med 13 poäng. Och efter det så har du valt Battlestar Galactica Scattered Hopes, Unannounced Witcher 3 DLC, Kenna Scars of Cosmora, Darwin's Paradox som är 7 poäng, Grave Seasons och Forever Ago. Och sen har du också counterpicka Crimson Desert som har gett dig minus 8 poäng. Så hur känner du då, Adam, så här 4 månader in?
Det känns bra. Alltså ändå. För jag vet att jag har bra spel på listan. Sen är det ju att spelen jag tycker ser intressanta ut. De här riktigt, riktigt bra sjuorna får ju aldrig någon bra uppskattning.
De är riktigt bra sjuorna förutom att de får typ runt 7
av 10. De är sjuor, det är det som är problemet. The numbers game liksom. Men jag respekterar att du fortsätter köra på dina så här bajsspel som typ verkligen talar inför din nisch som Battlestar Galactica liksom.
Det är så mysigt.
Ja, men hans spel släpps i alla fall.
Ja, jo. Men ja, alltså här har vi deltagaren med GTA 6 på sin lista. Det ska bli jävligt kul att se.
Alltså, jag skulle vara väldigt förvånad över om GTA 6 inte blir det bäst recenserade spelet i år.
Ja, men. Och fan vad jobbigt.
Och det är liksom så här,
tänk att vara på studion som liksom som gör spel som, ifall du inte är årets bäst recenserade spel så är du en failure.
Mm.
Det kan inte vara kul. Eller så är det askul.
Ja, eller alltså så här. När det väl släpps så kommer det vara det bästa. Alltså det kommer vara den största launchen någonsin för
en underhållningsprodukt.
Oavsett vilken underhållningsprodukt vi pratar. Ja, precis. Det kommer liksom vara det kommer liksom. Det var GTA 5 när det kom. Och det är liksom alltså. Det är sådan hype bakom det spelet nu så att det, liksom, det kommer inte likna någonting annat. Alltså det kommer vara liksom Halo 3 gånger typ 100.
Halo 3000.
Ja.
Ja, ja det
så, men jag har ju lite frågor här, Adam. Så här, Battlestar Galactica, vad är det för typ av spel? För jag har liksom inte ens någon koll på det.
Det
ens.
Är ett roguelike-spel satt i Battlestar Galactica-världen. Och man har då sin flotta från de här 12 kolonierna som flyr från Cylons. Och så gör man olika jumps och det är olika encounters och så. Så det är helt enkelt ett Battlestar Galactica roguelike och det passar Battlestar Galactica väldigt väl, tänker jag.
Så det är typ som FTL då, med andra ord?
Jag kan väl säga att det påminner lite om FTL, fast inte exakt. Striderna är lite annorlunda, men premissen är väl lite FTL-aktigt, ja.
Mm.
Är det Battlestar Galactica eller Stargate som har änglar?
Det är Battlestar Galactica.
Det är Battlestar Galactica,
ja.
Finns det änglar i Battlestar Galactica? Alltså är de någon liksom en alienras då som vi kallar änglar då?
Nej, Bonafide, Guds sändebud.
Det är lite spoiler för säsong 4 nu, Oliver, men ja.
Håll för öronen.
När du berättade för mig, jag bara, holy fuck. Jag har aldrig hört något på maken. Alltså, jag kan inte annat än att respektera det. Liksom, här har vi typ en så här, någorlunda gritty space opera sci-fi-serie. Och så bara, åh, den här karaktären var Guds ängel. Det är ballsy.
Alltså, är Gud en karaktär i serien?
Det är ingen vi ser.
Okej, okay. Det är lite känsligt.
Ja.
Okej, spännande. Alltså det hade jag ingen aning om. Finns Battlestar Galactica på någon streamingtjänst?
Det har funnits på Sky Showtime.
Ja, okej. Ja, det var ju dött lopp redan där.
Men det är en bra serie fram till halva säsong 3. Men det går banana säsong 4.
Tills änglarna introducerades.
Alltså det är en del saker i säsong 3 som...
det var där men, de bestämde sig för att vi skriver in Guds sändebud.
Ja.
Vi behöver något nytt och fräscht här.
Ja, sjukt. Och sen har du tagit Witcher 3-DLC:et som vi inte vet om det existerar eller
inte. Kommer, alltså det fortsätter ryktas om det, så jag bara fuck it. YOLO, let's go.
Jag håller tummarna för det, Adam. För att det hade varit jävligt coolt ifall de släppte DLC till Witcher 3 2026.
Alltså jag har counterpickat det och jag hoppas också på det.
Ja, precis. Jag hade nog inte pickat det om jag visste att någon hade draftat det, för jag har inte hållit koll.
Alltså, min dröm är ju att det är någonting i storlek med typ Hearts of Stone. Jag tror inte det kommer bli så stort, men det hade varit det bästa. Det värsta hade varit om det är typ bara en mission pack som är enbart reklam för Witcher 4.
Ja, typ, och det är ett paket med armor sets.
Ja.
Mm. Som var inte det typ sista DLC till Mass Effect 2 som var riktigt så här sunkigt uppdrag som skulle liksom knyta ihop med
alltså vissa säger att det är den svagaste DLC till Mass Effect 2, vissa säger att det är awesome för man får döda 600 000 Batarians, så ja, det vill säga lite hur man tänker om det.
Och sen Kenna har valt.
Det ser jättebra ut.
Tycker jag också. Jag tror det var många som budade på det också dessutom.
Jag är glad att jag fick det.
Och Darwin's Paradox som såg väldigt bra ut när det visades.
Mm. Ja, jag tyckte det såg jätteskärmigt ut.
Men det verkar tydligen vara lite för svårt. Och så.
Och jag typ läste det lite repetitivt också. Att det liksom förlorar lite sin skärm där mot slutet.
Och det är synd, för jag såg fram emot det. Jag kommer nog spela det, för det är inte jättedyrt. Det är typ 279 eller något sånt.
Och det kommer säkert på någon bra sommarresan också.
Mm.
Och Grave Seasons är en ganska ny...
Ja, det var ett av spelen som jag såg på Xbox-visningen. Och när jag såg det, jag bara... det där ser ut som en recensent pleaser. Så jag bara tog det helt av den anledningen.
Och detsamma med Forever Ago, eller?
Ja, fast det är också mysigt för man hittar en hund.
Jag tror största liksom risken du har med både Grave Seasons och Forever Ago, det är det om de får tillräckligt mycket recensioner eller
ej. Jag tror de kommer jag tror att ett spel som ändå visas på en Xbox-show brukar...
Jag gick nit på fucking Primal Planet som visas på en Nintendo Direct.
Vad fan är Primal Planet nu igen?
Det var ett Metroidvania som utspelade sig liksom förhistorisk tid med massa dinosaurier och grejer.
Jaha, men okej. Okay. Ja, det... Okej.
Okay. Och det släpptes liksom... Och det släpptes under en dålig tidpunkt också, för folk var typ på PAX och grejer. Och det var liksom... Det fick inte så mycket recensioner för att folk typ inte brydde sig. Men jag såg så här reklam på IGN och grejer. Jag bara, men det här kan jag chansa på. Och det var ju riktigt skit.
Man kan inte riktigt lita på när det liksom är positivt snack om saker på förhand ändå. För helt plötsligt så står man där med några spel som inte får tillräckligt med recensioner.
Ja. Ja, verkligen. Det är alltid svårt.
Jag tror Xbox... När Xbox visar någonting så är det mainstream leverpastej. Jag tror det kommer bli... Det kommer få recensioner.
Xbox är ju van att visa massa grejer som inte släpps.
Det är det. Det är större risk att det inte släpps än att det inte får recensioner.
Mainstream leverpastej, eller leverpastej är väl aldrig mainstream?
Jag vet inte, det känns som jag är den som inte tycker om leverpastej här.
Det är jättegott, jag är med dig.
Nej, leverpastej var matat treåringar med. Ja.
Nej, nej, leverpastej är
nej. Ja, jättegott.
Det är pastej man gör på lever, det låter jätteäckligt. Och det luktar inte gott heller. Ja.
Ja, men det är gott.
Har ni smakat?
När jag var liten, men det luktar inte gott. Men...
Jag vill bara säga till och med jag äter det.
Ja, fast du äter det är skivbar leverpastej.
Fast jag äter bredbar också.
Ja, bredbar leverpastej, det är nej. Gott.
Mm. Med smörgåsgurka.
Och så tar du lite smörgåsgurka på. Jajamän, bra, det är bra Douglas. Det är en riktig kar av dig. Mm.
Fast numera leverpastej väldigt mycket en sån grej som jag förknippar med julen. För ofta när vi äter vanligt, så att säga, julbord hos mamma och pappa, så brukar vi ha skivbar leverpastej. Och det har vi typ alltid haft. Men sedan jag var tonåring så har vi ju julaftonsmässigt haft, så att säga, italienskt julbord. Men den skivbara leverpastejen, den dyker upp någon dag innan jul eller någon dag efter.
Ugnsbakad skånsk bredbar leverpastej. Det är grejer det.
Gurka är skräp
också. Ja, där tappade du mig.
Nej, det är så jävla gott. Okej, men... Adam, så hade du också Crimson Desert och det counterpickat som heter minus 8 poäng. Och det måste man väl säga är en ganska bra counterpick ändå.
Ja, alltså det fick bättre betyg än jag trodde det skulle få.
Ja, men det har varit en jävla resa för det här spelet också. Jag har aldrig varit med om ett spel som har klättrat upp och ner lika mycket som Crimson Desert. Alltså det låg på 80 för en vecka sedan igen. Efter att ha varit nere på 76.
Ja, jag har inte spelat så det på någon vecka så jag ska försöka plocka upp det igen. Men
man får den roadmap på hela köret så, men det känns väl för sent för nya recensioner att dyka upp på något sätt, eller jag vet inte hur det där
det
justeras.
Det är om man typ justerar sina gamla recensioner eller något sånt, men man vet inte, jag trodde ju det hade liksom stabiliserat sig på 80, för det var ju ändå liksom när jag legat där några veckor typ, och sen så bara, nej, det är jäkla berg-dalbana för det här spelet också.
Fast Destiny DLC som jag valde i fjol hade en väldigt hög låg också, den låg ju på en del plus och sen så gick den jättemycket minus och så gick den upp lite grann.
Ja. Så vi får se, det kan ju hända att folk, eftersom de uppdaterar det så snabbt, så kan det hända att folk återbesöker det. Vilket jag kan väl tycka är lite onödigt egentligen. Liksom. De har spelat sitt kort, då får man lite stå sitt kast, tänker jag. Då ska inte recensenter behöva sitta och recensera om det. Liksom. Ja, men då har vi kommit till Amanda som ligger på tredje plats då. Och Amandas lista ser ut som följer. Vi har Saros, Fire Emblem Fortune's Weave, Mio Memories in Orbit som gav dig 13 poäng, At Fate's End, Moomin Troll Winter's Warmth, Cairn på 16 poäng och Order of the Sinking Star, och det var det du hade valt vid draften. Sen så har det tillkommit Vampire Crawlers, Mariachi Legends, Planet of Lana 2, Children of the Leaf som gav dig 13 poäng, Ghost of Yotei Legends som inte har fått tillräckligt mycket recensioner, Rubato som inte har fått tillräckligt mycket recensioner, Rack Coin, Coin Pusher Roguelike på 12 poäng och sen Nocturne. Och sen har du också counterpickat Fable.
Det stämmer.
Och sen så hade vi faktiskt en grej att du hade ju också valt Slay the Spire 2. När Open Critic då som Fantasy Critic hämtar liksom all data ifrån då, som är också den här recensionsaggregatorn, helt plötsligt bestämde sig för att Early Access-spel får inte recenseras på deras, till deras sida. Så att de tog bort alla recensioner för Early Access-spel. Vilket gjorde att det var en grej som inte vi kände till liksom när vi började den här draften. Så att vi gjorde faktiskt så att Amanda, vi fick ta bort det spelet för Amanda och så fick hon tillbaka pengarna för det. För att det var liksom, det är en ändring som ändrar liksom hela spelet.
Ja, men precis. Jag reagerade ju på det för att jag håller ju koll på mina spel kontinuerligt. För jag hade ju några stycken samtidigt som inväntade recensioner och så. Och Slay the Spire 2 fick 2 recensioner i Early Access. Men en dag när jag gick in så var alla recensioner borta. Och då blev jag ju liksom väldigt förvirrad. Och undrade vad det var som hade hänt. Men sen så visade det sig att de hade ju ändrat helt i sitt regelverk. Men det var ju väldigt skönt i alla fall och väldigt snällt av er att jag fick ta bort spelet konsekvensfritt. Och att jag också fick pengarna tillbaka. För jag hade ändå lagt $15 på Slay the Spire 2.
Så det, jag vet inte riktigt vad jag tycker om den grejen, för att det gör ju liksom så att det är en ganska stor hög med spel som inte kan bli valbara i framtiden.
Ja, men det är väldigt synd. Och sen så blir det ju också så där att det var ju ändå någonting som gjorde spelet ganska så intressant. Och som också gjorde att det kunde finnas lite spännande nyanser. För att det är ganska så vågat också att välja ett spel i Early Access. För att det är liksom fortfarande under en ganska så stor förändringsfas.
Mm. Ja, så att det jag tycker det är lite synd. Men hur känner du då för din lista så här långt, Amanda?
Jag blev ju lite, jag vill inte säga skärrad. Det låter ju kanske lite onödigt dramatiskt. Men jag kände att jag började bli lite stressad för att många spel hade valts. Och sen så finns det inte jättemånga spel som har släppdatum som man har känt tillräckligt starkt för. Men när framförallt din Jimmy och absolut Douglas lista började fyllas på rätt så rejält, så kände man att jag behöver ha spel som faktiskt har ett fast släppdatum. Och det kändes som att den taktiken bet mig lite i röven. Jag sa ju inför det här året att jag ska försöka att inte påverka så himla mycket av någon annan och köra min egen grej mycket mer. Men jag lever ännu på hoppet. Precis som du sa tidigare så har vi Ghost of Yotei Legends och Rubato som inte har fått tillräckligt med recensioner. Jag tror att Ghost of Yotei Legends har en recension som behöver komma in. Och då ligger det med största sannolikhet på låga 80. Kanske 82-83. Beroende på naturligtvis vad den recensionen säger. För det ligger liksom runt 80 någonstans där.
Det har varit väldigt lite buzz kring Ghost of Yotei Legends alltså. Med tanke på att det är Ghost of Tsushima så kommer jag ihåg att folk pratar om det ganska mycket.
Jo men precis. Jag kommer ihåg på förhand att jag var lite osäker. För att när jag gick in på Ghost of Tsushima Legends så fanns det inte så mycket recensioner som var kopplade till OpenCritic. Men jag tänkte att Ghost of Yotei har ändå fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det var också den första avstickaren till en helt ny spelserie egentligen. Så jag trodde att det här skulle få mycket mer tid i rampljuset. Men det har verkligen kommit i skymundan. Jag tror att stället jag har sett mest om det på av allting man kan inte tänka sig snarare. Det är LinkedIn. Jag får jättemycket reklam där för det.
Jag tror inte att jag har hört liksom någon av de spelpodden jag lyssnat på har typ ingen nämnt ens. Vilket tycker jag är märkligt. Då när Ghost of Tsushima Legends kom, då var det ändå mycket, ganska mycket snack om.
Ja men verkligen, och vi har inte spelat det heller. Men sen så sa jag ju tidigare att jag har valt Rubato. Som är ett indiespel som ändå fick ganska så mycket positivt snack kring sig på förhand. Men det har bara fått två recensioner. Det har i alla fall fått två stycken nu. Jag tror att den ena är på 7 av 10 och den andra är på 8,5 av 10. Så förhoppningsvis så kanske det är någonting som tar sig längs med vägens gång. Men jag har ju lite lägre förhoppningar där. Jag måste ju ändå inse att det kanske inte kommer komma upp i tillräckligt många recensioner. Och därför blir jag också lite orolig för Recoin och Nocturne, som också var sådana spel som hade släppt datum och som såg intressanta ut. Recoin, Coin Pusher Roguelike, det ska ju vara lite mer åt Balatro-hållet, fast med Coin Pusher som det kallas då, helt enkelt. Och sen Nocturne är ett spel som gifter samman rollspelande med taktspel, så som jag har förstått det. Det både såg och lät väldigt intressant. Så förhoppningsvis så kommer det också få tillräckligt med betyg. Men som jag sa tidigare, man blir lite skakig i knäna när man känner så här att det är många spel som inte får så jättemycket recensioner. Och det är också väldigt mycket spel som släpps varje dag i stort sett, som inte uppmärksammas liksom i en större kontext och som inte kanske får tillräckligt med recensioner till exempel och sådär. Men man hoppas ju. Och sen så har vi flera spel på min lista som inte har fått något fast släppdatum. Och det är ju till exempel Fire Emblem Fortune's Weave, det är At Fate's End och Order of the Sinking Star. Jag tror inte Mariachi Legends har fått ett fast datum heller, mer än att det är i vår som det ska släppas. Däremot så blev jag väldigt positivt överraskad när både Vampire Crawlers och Moomin Troll Winter's Warmth fick släppdatum i april. Så då blev jag väldigt glad, för det är dels spel jag jättegärna vill spela. Se fram emot, tror de kommer få bra betyg. Åtminstone så tror jag att de kommer att ligga kvar inom den här snittbilden som jag har etablerat. För att jag ligger ju liksom någonstans där, 84 på mina spel. 83-84. Men sen så kommer ju Saros, som har stor potential, skulle jag vilja säga.
Ja, jag tror att Saros... Jag tror att på din lista så tror jag Saros och At Fate's End som ligger bäst till att få höga betyg, för att folk som spelade At Fate's End på The Watch GDC,
det känns rimligt.
Så var det att det liksom var typ, det var verkligen typ så här, wow, vilken grej. Så att där tror jag att du har ett bra pick.
Ja, men sen så är man ju sugen på lite fun in the sun, så att säga, med Saros också. Så att jag ser mycket fram emot det. Det är mindre än 20 dagar kvar tills det släpps. Det verkar också som att jag kommer få recensera det, vilket jag ser enormt mycket fram emot. Och jag är väldigt spänd på. Det ska också bli kul att få se Rahul Kohli i en så stor roll i ett spel. Det gör mig glad. Jag tycker att han är fantastisk på alla sätt och vis. Och att det dessutom är i samarbete med en så fantastisk studio, med så himla spännande visioner, och tycker de är så oerhört kompetenta. Även att man kan bli frustrerad på deras spel för att de är svåra, så känns det hela tiden som att de har så mycket att erbjuda spelvärlden. Ja, men det gör mig glad.
Det ska också bli kul, för att Returnal handlar mycket om att undvika liksom projektiler, och det här ska handla mer om att ta emot stryk och liksom pusha tillbaka. Så att ja, men det ser vi väldigt mycket fram emot.
Mm. Sen så har jag inte vågat counterpicka någonting. Det irriterar mig så himla mycket, för jag har varit inne på säkert 5 stycken spel som sedan har fått betyg och som inte har varit över 80 något av dem. Jag har verkligen känt så här att, varför kunde jag inte bara våga? Jag tror att jag liksom har blivit lite feg i att förlora poäng på ett sätt. Det var jättenära att jag counterpickade Super Meat Boy 3D till exempel, Darwin's Paradox, MLB The Show. Det var någonting mer som jag också var inne på. Jag kommer inte ihåg på rak arm nu, men supernära på flera stycken. Och sen så bara fegar jag ur. Och jag känner ju nu liksom att... Just a Screamer var det också som jag var nära på att välja. Jag känner att jag måste våga. Och då kan man ju ge sig fasen på att det kommer vara spel som får högre betyg. Och det irriterar mig så himla mycket att jag har fegat ur så mycket i början.
Ja, men var vågad nu. Ta och counterpicka GTA 6.
Kör.
Det kommer jag ju inte göra.
Kör, gör kör, kör, spel. Kör, mm. Kör. Mm. Ja.
Nej, men alltså, jag tror att det kommer bli en sån här grej för egen del, att jag kommer att bida min tid. Och sen så kommer jag förmodligen att försöka se vad som händer när man kanske behöver ta lite obekväma beslut och sånt.
Mm. Ja, det är ändå 2 counterpicks som ska dit.
Mm. Men jag är ju inte helt främmande för att jag kommer att sluta kanske någonstans här i mitten såsen. För att vi har ju 2 stycken spelare som är väldigt farliga och har visat det redan. Men samtidigt så hoppas jag att jag ska kunna överraska. Säg att jag i alla fall får något betyg in till av dem som står som väntande. Och att jag kanske har lite tur med min lista i år. Jag menar, hela den där Slay the Spire 2-grejen, det är så konstig otur att ha.
Ja,
men och där blir... trodde jag att jag skulle få mycket poäng.
Ja, men nu blir det i alla fall ogjort. Då har jag inte förlorat på det.
Nej, nej. Och jag har ju fått tillbaka mina pengar. Så nu har jag jättemycket pengar.
Jesus.
Jag har $75. Jag kan strössla på andra spel.
Ja. Då kan vi gå över till min lista som jag ligger tvåa. jag tar inte mig. Jag brukar vara sist, så att jag brukar faktiskt leda.
Nej, men börja inte. Jag är så himla bra på det här spelet.
Han skrev in nu för några veckor sedan om att jag inte fick vinna. Han sitter bara seeding hemma nu när han lyssnar på oss.
Jag älskar också att Peter har retat dig för det där, liksom att man hör ditt flin.
Ja, men det är klart. Alltså, jag är här för att vinna då.
Okej då.
Så här ser min lista ut. Forza Horizon 6. Mugenic som har gett mig 19 poäng. Replaced. Halo Campaign Evolved, alltså vilket dåligt namn. Crimson Desert, 8 poäng. Witchbrook. Och The Duskbloods. Och det var de spelen som jag hade draftat. Sen har det ju tillkommit en hel del då. Så vi har Trails in the Sky, second chapter. Esoteric Ebb på 18 poäng. Orbitals. Marathon på 11 poäng. Och det här är kul för att Marathon har verkligen flygit upp och ner på den här listan. För att jag tror att det kom in på 74. Mm. Och ligger nu på 81 poäng. Så att det får jag ändå vara väldigt nöjd med.
Du förtjänar mer poäng.
Ja, jag counterprickade det.
Jag skulle också säga att du förtjänar mer poäng. Jag förstår dock. Jag, när det låg på så här runt 74-75 då, så är det, jag förstår ändå varför det ligger där nere också. Sen har vi Castlevania, Belmont's Curse. Super Meat Boy 3D på 5 poäng. Pokémon Pocopia på 20 poäng. Vilket är det bästa recenserade spelet hittills i år. Big Walk och The Eternal Life of Goldman. Och sen har jag counterpickat Warhammer 40,000 Bolgan 2 och Persona 4 Revival. Jag känner ändå att min lista är rätt så bra. Jag är rätt så nöjd med min lista. Det finns vissa frågetecken fortfarande. Och vid det här läget så brukar jag ändå ha fler spel som faktiskt har datum. Det är många spel här som inte har datum. Och det kan gå lite hur som helst. Witchbrook till exempel är ett spel som skulle släppas i vintras. Och har man fortfarande inte hört någonting om det. Jag skulle bli jättebesviken på om det inte kommer i år.
Men visst sades det att det skulle komma ut nu i vår. Men det har fortfarande inte kommit upp något datum.
Och man har inte hört ett knyst från utvecklarna heller. Så att jag undrar verkligen.
Det är ju lite skumt alltså.
Jag är mindre och mindre säker på Halo. Faktiskt. Jag var när jag draftade. Trails in the Sky, second chapter, var ett sånt spel som jag hade tänkt att vänta med att ta, för jag tänkte att ingen annan skulle ta det. Men sen så Douglas har ju varit så Speedy Gonzales i år och bara slängde ut, typ, alltså buda på allt. Men några av mina inte bästa val har jag gjort på grund av Douglas, ska jag säga. Som Super Meat Boy 3D hade jag inte tänkt att picka, och det bara låg upp och jag säga, men det är Super Meat Boy, det kan bli bra.
Och det har inte jag buda på.
Nej, vem fan var det som budade på Super Meat Boy?
Det var inte jag.
Det var nog jag.
Okej. Skit. Men det var Douglas som gjorde mig nervös. Därför att han bara började fylla på en massa spel. Men jag tror att de spelen som jag har bäst chans här på att få riktigt höga betyg, tror jag Castlevania Belmont's Curse. För det är ju Dead Cells-utvecklingen som gör Castlevania. Det ser väldigt bra ut.
Yep. Jag blir irriterad för folk kallar det spelet för ett indie-spel.
Ja, jo. Mm. Precis. Men det, nej,
folk vet inte
det
vad indie är för någonting.
Nej,
just nu kan man väl nästan säga att det är mer som en genre snarare än att det är liksom vad det är. För att annars skulle vi säga att bästa indie-spelet skulle kunna vara Half-Life 3.
Ja.
Och det blir lite, och jag vet, och det blir lite weird. Samtidigt som Journey vann massa indie-spelpriser, och det är ju Sony som liksom står bakom det.
Half-Life 2,
det är ju
inte indie-spel. Som är tivare,
ja. Historiens bästa indie-spel.
Ja. Ja, men Forza Horizon 6, det tror jag verkligen, det kommer ge mig massa poäng. Det skulle inte förvåna mig om det är det spelet jag får mest poäng för i år. Jag tror det absolut gladaste chansningen jag gjorde, det var på Copia.
Ja, hade aldrig gissat att det skulle landa på 20
poäng. Det var sista chansen att drafta det när jag tog det. Och det var bara för att jag hade hört folk som hade varit på preview-event så att det här kan nog vara riktigt bra. Jag tänkte, ja, men vad fan, jag kan kanske få 80, över 80 då för det här. Så det kan bli riktigt bra. Och sen så är det liksom bäst recenserat i år, vilket är helt otroligt.
Nu är det naken chock här i podden.
Ja, Oliver visar upp sig. Och sen får vi se då. Big Walk, det är ju från House som gjorde Untitled Goose Game. Även här har jag hört bra grejer från de som har varit och testat det. Vilket är liksom... Det är ett friendsloppspel där man liksom man kan vara upp till, vad var det, typ 16 pers eller någonting sånt. Och man liksom kör med det är bara proximity chat. Så att när man är längre ifrån varandra så hör man inte varandra. Då måste man typ använda teckenspråk och grejer för att förklara vad man ska göra för att lösa de pusslen som finns. Det låter jätteroligt, så att det kan vara en hit där.
Jag gillar att AI har gjort ordet slopp till någonting som dyker upp i alla sammanhang nu för tiden.
Ja, men jag älskar också friendslopp som uttrycket till logik. Och då är inte friends. Ja, friendslopp är heller inte, det är inte en, liksom en nedvärderande term, utan det är bara liksom så här, det här är ett spel man kan spela tillsammans med kompisar som typ som inte har tagit så lång tid att utveckla. Jag tror att det var det här Are We There Yet som kom förra året, som är svensk utvecklat.
Jag vill minnas att det är Skövde utvecklat.
Ja, som bara tog några månader att få ut och genererat jättemycket pengar för dem. Så att det är jättekul liksom. Ja, att för så är det ju, för industrin måste hitta vägar till att kunna släppa spel som inte tar liksom ett decennium att få ut.
Det är samma sak, Peak.
Ja. Precis. Också ett sånt liksom spel. Och där folk, det har varit lite i så här kontrovers kring Peak nu, för att utvecklarna sa att ja, men nästa uppdatering är den sista, och folk blir typ jätteupprörda. Och de bara, men alltså, vi har gjort ett spel. Det är liksom, det är klart nu.
Det
är liksom...
gjorde det på superkort tid och åstadkom väldigt mycket med
det. Ja. Men det verkar så här, alltså alla spel behöver inte vara så här, det här är ditt spel för evigt. Utan det är liksom, här är vårt spel, varsågod, nu gör vi annat. Liksom.
Men det känns lite grann som tiden vi lever i också.
Jo, men så här.
Vilket är supermärkligt, för att det är ganska så få spel som faktiskt klarar att hålla uppe livsgnistan, eller vad man ska säga, under en längre period. Och många spel där det gäller liksom att till exempel spela tillsammans eller att ska uppdateras och om igen och hålla igång, klarar sig inte.
Nej, och det gör ju också att vi är i den situationen vi är i. Liksom att de mest spelade spelen är över 10 år gamla, fortfarande. Liksom. Så att folk köper inte nya spel för de kan sitta och spela sina gamla spel.
Det blir en ond cirkel där.
Ja. Det var någonting jag skulle säga som jag glömde bort. Men jag har ganska höga förhoppningar på min lista faktiskt. Så får vi se om det räcker.
Ja.
Och jag har två spel kvar att välja. Vilket är så här att... jag hade gärna egentligen haft några fler pinnar lediga.
Årets Call of Duty.
Innan sommars liksom. Nej, fuck that. det är inte säkert att det kommer ett Call of Duty.
Ta det.
Det ryktas ju nu också om att nästa COD inte kommer få vara med i Game Pass. vilket är en helt annan grej. Men det är så. Och sen The Eternal Life of Goldman såg verkligen riktigt fräsigt ut på senaste Nintendo Indie Partner Showcase.
Jag är riktigt avundsjuk på din Orbitals. Den vill jag ha.
Det ser bra ut.
Men det kan gå både upp och ner.
Nej, alltså. Det blir bara bra. Alltså. Det ser fantastiskt ut.
Jag är inte helt övertygad. Det ser dock skitbra ut.
Vi kan byta. Men,
vad har du som jag vill ha? Det skulle ju vara typ Hollow Knight, Silksong, Sea of Sorrow då i så fall. Nej. Men nej, just där ser man. Så bra var inte Orbital.
Det sämsta på din lista, det är helt klart Halo Campaign Evolved, tror jag.
Där är en hit or miss.
Ja. Jag tror också. För det kan verkligen vara så här typ att de har gjort om för många förändringar. Det känns inte som originalet. Bu. Och nej, det har inte multiplayer. Bu. Och nej, det är för likt. Bu. Så att det finns massa grejer där som kan gå åt helvete. Men annars tror jag kanske en solid 8 av 10.
Nej.
Ja, men det är så lustigt med det spelet, för det känns som att det antingen är typ så här ett jättesäkert kort, eller så är det jätteosäkert.
Halo Studios är garbage, så det kommer vara ett garbage-spel. Och det använder Engine 5, så det kommer se ut som fucking mush när man rör sig omkring.
Microsoft är garbage.
Ja, det är det.
Men det är kul nu när de har ny ledning, för det verkar hända massa grejer. Så får vi se om det bär frukt till slut. Men då har vi kommit fram till dagens sista lista och
då var det bra för oss, nu stänger vi igen.
Ja, precis. Oj då, Douglas, vi hinner inte med din lista.
Klockan är väldigt mycket och jag måste upp tidigt.
Oj, Jimmy låg etta, visst. Ja. Nej, men då har vi nuvarande ledaren då, som är Douglas med Electronic Farts. Bra namn.
Han har spelat färdigt.
Ja, Oliver har knappt börjat, Douglas är klar. Vilket är sant. Douglas är faktiskt klar med sin lista. Han kan inte göra någonting mer för att han har inga pengar heller.
Så är det.
Så om någonting går åt skogen, då ligger det pyr till.
Det var så jävla synd, för att Douglas valde faktiskt unannounced 3D Mario sequel. Mm-hmm. Och jag tänkte countpicka det, men vågade inte, för att jag tänkte nej, tänk om. Och sen så hade han droppat det. Så att det var lite synd. Men så här ser det ut för Douglas. Resident Evil Requiem 19 poäng. 007 First Light. Pragmata.
Det ser jag fram emot.
9-3 på 15 poäng. Hollow Knight Silksong Sea of Sorrow. Reanimal på 11 poäng. Diablo 4 Lord of Hatred. Och det var så långt du kom, va?
Mm, det var de jag valde.
Nej,
från början.
Jo, det var de du valde, precis. Det var de du valde. Mm. Och sen har du ju då fyllt på din lista efter det. Så då har vi Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties på 4 poäng. Marvel Token Fighting Souls. Mario Tennis Fever på 7 poäng. Mouse P.I. for Hire. The Blood of Dawnwalker. Screamer på 7 poäng. MLB The Show 26 på 6 poäng. Mixtape och Beast of Reincarnation. The Adventures of Elliot, The Millennium Tale, som du tog från mig. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection på 15 poäng. Och sen har du också counterpickad Unannounced Mainline Half-Life Game, Battlestar Galactica Scattered Hopes och Unannounced Witcher 3 DLC. Mm. Så hur kommer det sig, Douglas, att du fyllde på din lista så pass snabbt?
Nu kan du ta ett djupt andetag, Jimmy, så behöver inte du prata.
Exakt, spara det så här. Det finns två anledningar till att det blev som det blev. För det första så har jag aldrig spelat det här fantasy-spelet. Jag har spelat andra fantasy-spel. Bland annat NFL Fantasy och lite så här Premier League och sånt där. Men i NFL så handlar det mycket om att då delar du spelarbas. Så det handlar om att vill du ha en spelare, då nyper du dem. Och då gör du snabbt. Så det var väl lite min baktanke. Att så här, jag känner till de här spelen. Jag tror att det kommer att bli bra. Och därför vill jag ta dem först och fort innan någon annan. Och det var därefter jag kom på hur biddingprocessen funkar. För jag förstod aldrig riktigt att man kunde se när någon annan hade biddat liksom, på det sättet. Så egentligen kan man ju sitta rätt lugnt i båten från vecka till vecka. Man har sina spel i bakhuvudet och behöver inte ta dem direkt, utan man kan så att säga vänta in mer släppdatum, mer trailers och så vidare och sånt där. Men jag tänkte att man budar på dem och sen mer eller mindre dagen efter så får man dem eller inte. Men det här är ju veckobaserat, vilket gör att man kan lägga upp det mer taktiskt så att säga. Så det kommer jag ha med mig till nästa år, att kanske inte hoppa på allt från första början, utan göra en egen shortlist och lägga undan den någonstans och inte prata med någon om den. Och vara...
Du skapade ju kaos i hela spelet.
Ja, det blev lite så.
Alltså det blev ett jävla fart, i alla fall på mig.
Och mig.
Ja, men jag
bara säga, bara, shit, alltså Douglas bara skopar upp allt som existerar. Det är liksom bara... Och det var också när man tänkte budgivning, så var det också att om jag lägger bud på någonting, då kommer... För det här var Adam förra året. Adam bara snipade flera spel. Alltså det var så här, man la ett bud på någonting så bara kom Adam och snajpade det. Tills det gick dåligt för honom för att han fick lite av ett spel och sen lugnade han ner sig. Men du fan tog ju allting där i början, Douglas. Ja. Det var verkligen så här, man bara så, det är typ 8 spel upp på budningen. Jag har aldrig sett något liknande. För så spelade vi innan du kom in i bilden.
Nej, och
det var helt galet.
Det var väl lite så också att jag låg också vaken om nätterna och tänkte på den här listan. Och liksom så här, jag måste ha det här spelet. Alltså vaknade liksom så här 00:45 och bara... In på, nej, ingen har budat, gud vad skönt. Jag lägger 15, det blir bra. Och så kunde jag somna om. Så att jag behövde också hantera min egna inre stress på något sätt. Tills jag fattade ett par veckor senare att så här, nej, det är inte så det funkar. Och då hade jag redan budat på, som du säger, typ 8 spel. Så det lugnade ju ner sig. Och sen så vart jag mer liksom, det här närmar sig. Jag kanske kollar på det här, eller jag tar, ja men typ Adventures of Elliot ifrån dig. För att det är ett JRPG som ser fräsigt ut, som släpps på Switch. Kommer bli bra.
Jag trodde ingen skulle buda på det. Jag tänkte, det där kommer ingen ta för att det är för konstigt namn. Folk har inte koll.
Oda, jag har koll på mina JRPG.
Förutom jag då.
Det är likadant som Trials in the Sky. Första fick ju väldigt bra också. Så man vet ju att de där brukar gå vägen. Vilket jag tänkte typ med Yakuza Kiwami 3 också. Sen i efterhand har jag insett att Yakuza 3 är ett ganska dåligt spel i sig. Så att det kanske inte gick så mycket. Det gick inte att polera en bajskorv.
Men det verkade som att folk inte uppskattade den här uppdateringen liksom som de gjorde. Nej. Jag har ju inte spelat det överhuvudtaget tidigare, så jag tyckte ju om det på många sätt. Men det verkar som att folk som har upplevt det tidigare inte överlag delade min för det mesta positiva bild. Det enda jag har sett av det var ju när Jimmy spelade det, och då var det yxfult och nu såg det jättebra ut. Mm.
Och de tidigare liksom remakes har gått bra, så där har min tanke på det. Så det var, det var den första anledningen. Den inre stressen över att norpa åt mig mina, så att säga, spelare. I det här fallet spelen.
Vi trodde ju att det var så här laserfokus verkligen på att ta så mycket som möjligt med släppdatum. Bara för att liksom försäkra dig om att få så mycket poäng som
möjligt. Otroligt säkert in till min andra anledning. Och det var att jag från första början ändå ville, innan typ sommaren var klar, ha en mer eller mindre full lista för att GTA 6 kommer. Och inte riskera att spel som ska släppas i september, oktober, november, så här, vet du, vi skippar det här. GTA, det ser helt, alltså vi vill inte släppa vårt spel, vi vill sitta hemma och spela GTA 6, så att vi skiter i det här. Vi ses i februari nästa år, typ.
Där, Rockstar bara släpper GTA i augusti och det bara så här, what?
Ja,
fuck,
typ.
Liksom.
Nej, men lite så. Så att jag ville ändå ha en lista satt tidigt. Så att jag kunde luta mig tillbaka i min inre stress. Men också för att norpa poäng, liksom. För jag vill inte... det är min tredje anledning, kanske. Två och en halv anledning. Jag vill inte nolla ett spel. Det är liksom det stora målet för det jag har sett tidigare. Att nollar man ett spel, då har man ingen chans att vinna alls. Du behöver poäng på alla spel. Så det var också lite den grejen. Jag spelar inte för fansen. 0% för fansen. Här är det bara min stressade hjärna som försökte göra något. Så vi får se. Jag har spänt bågen och det får bära eller brista.
Nej, men alltså jag började ju faktiskt ta efter dig lite granna. Där med att jag försökte få lite fler spel som hade släppt datum. Bara för att jag började liksom känna oro över att jag behövde kanske släppa vissa spel som kanske skulle bli uppskjutna. Nu har jag inte behövt göra det än. Men nu är liksom bara 4 månader in i det här året. Så man vet ju inte riktigt vad som händer med de här spelen. Som inte har något uttalat datum eller kvartal överhuvudtaget. Så jag kände ju liksom att jag behöver ha spel. Som har ett släppdatum. Och som kan ge mig någorlunda säkra poäng. Problemet var ju att det bet ju mig i röven istället. Mm. För att de fick inte tillräckligt med recensioner. Mm. Men jag förstår verkligen den bilden av hur en lista liksom på ett effektivt sätt kan byggas upp genom att man liksom inte får de här nollorna. Man kanske inte får lika många toppar, men man kanske inte får de här extrema dalarna då i att man inte får några poäng.
Nej, men du har bra snitt. Alltså allt över 80. Mitt snitt har ju varit betydligt sämre överlag. Sen har väl vissa varit så här, som sagt, utfyllnad spel. Som ändå ger mig pluspoäng, vilket känns bra någonstans. Även om jag hade önskat såklart en poäng extra sådär. Och så vidare. Jag kan ju gå igenom min lista snabbt om folk orkar lyssna, hur jag tänkt och resonerat.
Kör!
Uppifrån ner, Requiem, det visste jag skulle vara kanon för att Resident Evil och så vidare, så det känns bra. 00 First Light ser jättebra ut, tycker jag. Uncharted, nu kör vi igen med Hitman, blir jättebra. Pragmata, lite hit och miss. Jag är lite orolig för den. Vi får se.
Men jag är jättehype på Pragmata faktiskt.
Ja, det blir jäkligt bra om det blir bra. Men det kan bli jäkligt dåligt om det blir dåligt också. Så att, vi får se. Neo 3 vet jag att andra tycker om. Uppenbarligen var det så. Hollow Knight Silksong, Sea of Sorrow. Silksong vet jag att andra tycker om. Och Good Guy-utvecklare, man gillar dem. Kämpar på och vill... Lite med hjärta där.
Där är ju största risken om det släpps i år. Eller?
Ja, jag har 2 spel som är riktigt risky moves från mig. Och det där är väl det största utav dem. Eller om inte näst största. Reanimal såg bra ut på förhand och fick fina recensioner. Diablo 4, Lord of Hatred. Jag hoppas att Diablo hittar tillbaka till sitt vinnande koncept. Blizzard verkar må bättre. World of Warcraft Midnight fick bra recensioner. Jag ångrar lite att jag inte tog det. Men det är en annan femma. Yakuza Kiwami 3 då, som sagt, lite besviken på att det varit så dåligt recenserat. Marvel Token Fighting Soul ser fantastiskt ut på förhand, även om inte ens spelar fightingspel. Det tror jag mycket på. Mario Tennis Fever vart lite overhyped av trailers som de släppte precis inför släppet, där det såg riktigt nice ut spelmässigt och så, men avsaknad av kampanj verkar verkligen ha skadat det spelet. Så här kul multiplayer, fast inte så mycket mer. Mouse PI for Hire har jag jättehöga förväntningar på, som släpps nu till veckan. Det tror jag blir bra. Verkligen. Alltså
det är Troy Baker och så vidare. Frågan är, i sådana här fall så är alltid frågan, har de lika bra speldesigners som de har artists?
Exakt.
Ja, jag har hört folk som har testat spelet så verkar det vara riktigt en banger.
Och ja, jag såg också lite gameplay och det verkar vara med rått och mörkt och gött och härligt. Och, jag vet inte, ja, det ser superspännande ut. Lite så här gammal Disney-stil för de som inte har koll. Sök upp det, verkligen. Det ser inte ut som någonting annat, så det blir väldigt spännande. Blood of Dumbwalker, det är här jag har min stora chansning mer eller mindre, för det är väl gamla Witcher-tjommar på något sätt.
Det är för detta Witcher-utvecklare som startar en egen studio.
Ja, och här var lite grann att jag såg på PlayStation så puffar de för vilka spel som kommer släppas under 2026, och i en utav ikonerna så låg ändå Blood of Dumbwalker, och då tänker jag att det här kommer antagligen släppas under 2026, men jag börjar bli mer och mer tveksam för jag har sett väldigt lite ifrån det spelet. Det jag sett ser spännande ut, alltså verkligen inbjudande på något sätt med cinematiskt bra lighting, ja, sen får man ju se allt med röstskådespel och sånt där, så att det släpps det, då vinner jag, så det tror jag, för då har jag liksom, då har jag poäng på allt, men om det är borta då är det kört
alltså. Åker kaxbrallorna på.
Exakt. Nu spänner vi bojen, nu kör vi, kom igen. Screamer var $1 bid som jag ändå såg ganska tidigt och fick bättre poäng än vad jag trodde. Så det var jag nöjd med. MLB The Show 26 levererar mer eller mindre som vanligt. Det visste jag skulle ge mig pluspoäng. Mixtape ser jag personligen mycket fram emot. För att det är studion Beethoven and Dinosaur som har utvecklats, som gjorde The Artful Escape. Som var en så här härlig indie liten pärla på Xbox med mycket trevlig musik och mixtape ser ut att gå i samma fotspår. Artsy-fartsy, men tror det kan bli kul. Beast of Reincarnation, också en chansning som sagt som vi var inne på tidigare. Jag tror inte så mycket på det här spelet, men vi får se. Det kan bli bra. Adventures of Elliot, som vi var inne på också, ser bra ut på förhand. Och Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection var någonting jag plockade upp när jag redan ägde Super Mario 3D Unannounced, jada jada. Men fick kalla fötter, backade ur och tog det för typ $1. Och det var ju 15 bra poäng. Så att, ja. Rätt trygg med mina counterpicks också på något sätt. För det är spel som jag tror inte kommer komma. Eller Scattered Hope som... nej, det brukar sälja på de recensionerna. Så att, ja.
Så, och även om det kommer så risken finns att inte få till några recensioner.
Precis. Så att vi får se om det lyckas. Jag går för 0-0 och så tar vi det därifrån.
Det var synd att jag fegade ur på Monster Hunter Stories alltså. För den var jag också nära på att buda på.
Men jag såg Arax Gaming på YouTube och de pratade gott om det och sådär. Så att schysst grafik och artwork. Jag har inte kollat in det och spelat själv än, men... jag är nöjd, än så länge.
Jag gillar hur positivt det är för dina såhär, men jag fick 7 poäng, jag fick 6 poäng, jag sa allt under 80, skit. Jag är verkligen såhär, jag är skitsur över att Super Meat Boy ligger så lågt.
Fast det är faktiskt som all rätt.
Ja, men det säger jag ingenting om. Att det är liksom, jag är sur för att det ligger där nere, för att jag borde inte ha tagit det från första början. Eller Crimson Desert som har liksom pendlat upp och ner här, det också. Nu är jag nästan bara glad att jag inte fick minus med tanke på att det var så jäkla... väldigt mycket
kritik. Ja, då kommer ju krossa dig med våra counterpicks.
Så Adam, du är uträknad.
Nej, alltså ja, men jag och Oliver är krabbor i hinken här.
Och vad jag har gjort.
För han har counterpickat Ananas Mainline Half-Life Games, så du är också en krabba här, kompis.
Yeah.
Ja.
Otroligt.
Så när...
men alltså det är ändå rätt intressant hur man har börjat se på 7 av 10 spel. För att när man liksom bara hör 7 av 10 på ett spel så tänker man, men det är inte så illa. Det är ett rätt bra spel.
Alltså helt ärligt.
Det är nog en ganska så god stund. Ja. Men samtidigt, nu när man har börjat spela det här, då tänker man ju liksom att allt under 8 av 10 är skräp.
Alltså utanför Fantasy Critic måste jag säga att 7 av 10 spel är antagligen de mest intressanta spelen som släpps. Helt ärligt.
Faktiskt, kommer ofta med något nytt som kanske är svårt att greppa i stunden, men växer ja, med tiden och sådär.
Och det är roligt att tänka på, liksom, okay, vad gör det här spelet bra, vad gjorde det här spelet mindre bra, vad hade kunnat förbättras i framtiden och sånt. Det jag tycker man tänker mer när man spelar liksom, riktigt popcorn 9 av 10 spel. Man bara, ja det här var bra, okej, okay, klar, nästa spel.
Ja, jag förstår vad du menar.
Alltså, ibland känner jag lite så här när man startar, typ så här, om man tänker sig 6 av 10, 7 av 10.
Ja. Ah.
Ibland säger man så bara, men det här vill jag spela och prova. Så startar man spelet sen en timme innan man så här, klickar inte riktigt. Och jag är lite så här, när jag har gett mig in i ett spel och ska spela det, då liksom spelar jag ofta klart dem. Och då blir man så här,
Lex Suicide Squad typ. Klassiskt sånt.
Ja, inte spelat den.
Men,
men typ Metro-spelen är sådana för mig. Jag startar Metro-spelen och så här, det är skitintressant premiss. Jätteintressant element. Och sen när man spelar det så här.
Alltså, jag tycker om Metro-spelen.
Ja, men du älskar 7 av 10 spel.
Ja, alltså jag har ju spelat en hel del sådana här 7 av 10 spel. Jag har ju spelat en del lite äldre 360-spel. Och jag har haft jättekul med det i år.
Du tyckte om Cyberpunk mer innan uppdateringen?
Nah, okej. Okay, ja, okay. Cyberpunk innan uppdateringen var inte 7 av 10.
Ja, men jag förstår mer. Ett spel som typ Nier Automata fick... Jag såg många 7 för det spelet.
Mm.
Sådana här spel som inte riktigt stryker en medhårs.
Mm. Ett pangspel verkligen. Mm.
Deadly Premonition.
Deadly Premonition såg jag inte många 7-or för jag såg många typ 3-or.
Ja, det är det är många 10-or, många 3-or. Alltså det är ett fantastiskt jävla spel. Det är så jävla weird.
Jim Sterling.
Fast är inte det mer eller mindre typ The Room i spelform?
Nej, det skulle jag inte säga. The Room är ju liksom, den är ju riktigt kass. Det
finns mer
method
to the madness med Deadly Premonition.
Ja, Deadly Premonition, det är som en oslipad diamant.
Ja. Liksom. Det är typ Twin Peaks som de kör till torktumlaren.
Ja, alltså det är så många fantastiska scener i det spelet att man blir helt, alltså, bara fundera på det spelet nästan bara full skratt.
Jag bara tänker på när du spelar Deadly Premonition 2.
Ja, nej, det
och det var, enda inspelet jag gjorde där, det var att hjälpa dig att få en strike i bowling.
Ja. Det funkar väldigt bra, men Deadly Premonition 2 inte alls bra. Deadly Premonition 1 är verkligen kanon.
Det är rätt typ av 1 av 10
kanske spel. Deadly Premonition 2 som är The Room då?
Ja, precis. Vad sa du, Amanda?
Kanske 2:an som är The Room.
Ah.
Fast The Room är kul. Hi doggy! Ah.
Alltså den här låtversionen som de har gjort av filmen är ju otrolig.
Jag föredrar...
Jag svänger ju.
Jag föredrar Room med Brie Larson. Över...
Ja, men verkligen. Det är ju faktiskt...
För att det är en inlåst kvinna, eller?
Ja, precis. Du såg den hemma hos mig, va?
Jag har inte sett den, faktiskt.
Jo, då har du.
Jag såg den på bio.
Jag har inte sett Room med dig.
Med har Brie du Larson. Inte sett Room med mig?
Nej.
Jo.
Du har sett den med någon annan tjockis.
Hon har sin unge med sig där i...
Jag har inte sett den. Jag vet vilka filmer jag har sett och inte sett. Den har inte jag sett.
Hon föder sitt barn till och med,
ja,
där inne.
Jag har inte sett några barn som föds.
Nej, man får inte se barnet.
Det handlar om en kvinna som blir kidnappad.
Ja. Men...
skitsamma.
Nej, men det händer ändå där inne.
Jag blev så glad för jag såg en nyhet om att 007 First Light försenat. Och jag bara... Kan man hinna, typ, kan inte picka innan Douglas ser nyheterna och sånt. Och sen
har du
försenat
igen?
Nej, det är Switch 2-versionen som är försenat i sommaren.
Aha.
Det var
jag ser fram emot det, jag vet inte att det ska försenas.
Jag tycker det kan försenas lite.
Det är nog det spel jag ser mest fram emot just nu.
Jag tycker det kan försenas till 1 januari.
Det är så kul för att Douglas lista är ju väldigt så här, den är väldigt counterpick-vänlig om man skulle märka att det är någonting som händer på den. För att Douglas kan inte droppa något. Eller han kan droppa spel, men har han en tom ruta så blir det minus 15. Exakt. Så att det är liksom... så att liksom, Douglas är liksom helt fast i sin lista. Han har inga pengar kvar heller.
Kom,
nej, men därför, alla counterpicks måste ju vara satta innan 1 november. Annars får det minus.
Men vad vill du counterpicka då? Pick your poison.
Alltså
jag hade kunnat counterpicka MLB känner jag, men det är ju ute nu så att
Ja. Mixtape hade kunnat varit en sån grej som faktiskt liksom så här att det ser bra ut och sen när det väl släpps så kommer det vara att det inte riktigt når upp till vad man hade önskat då.
Jag har varit inne på det flera gånger men jag vågar faktiskt inte välja det. Jag kände först att det kunde vara lite en sån här Lost Records grej men samtidigt känns det som att det har lite fler intressanta aspekter än Lost Records faktiskt hade. Som precis, det kändes liksom som att Lost Records kanske var lite mer åt Life is Strange-hållet. Wow. Fast sämre då, uppenbarligen. Även att det fanns vissa intressanta aspekter i det spelet. Det säger ingenting om, men berättelsen var inte jättefantastisk.
Och sen är det The Blood of Dawnwalker då.
Ja, det är lite ska man säga countervänligt.
Mm. Det är bara synd att han snikar bort Mario-spelet.
Och inte bara för att det riskerar att inte släppas i år, utan också för att det är så ofta jag känner detta är liksom Witcher-utvecklarnas nya Witcher-utmanare. Hur många gånger har man sett den grejen där liksom någon bryter sig loss från ett väldigt framgångsrikt team som har gjort en väldigt framgångsrik produkt och ska göra den produkten fast på eget. Alltså det är typ Evolve. Eller
Mind's Eye.
Mind's Eye. Eller, eller vad heter det? Som Dead Space-utvecklarna. Callisto Protocol.
Mm.
Eller liksom alla de här grejerna som är liksom de här gamla utvecklarna som gjorde ett svinbra spel för typ 10 år sedan. Har nu startat eget och ska göra samma spel igen fast det är för en mode bla bla bla. Och jag tänkte på detta här dagen. Liksom, finns det något exempel på där det har slutat bra?
Jag tänker så här att det finns ett framtida exempel som jag ser väldigt mycket fram emot vad som ska hända med det. Och det är ju Disco Elysium-utvecklarna. För där har det kommit 3 stycken nya spel ur de personerna som har skapat Disco Elysium. Och de som liksom är kvar på själva grundstudion har ju ett spel som kommer släppas först. Och sen så är det 2 stycken spel utöver det som är inte helt olika skulle jag säga. Men det ska bli väldigt intressant att se hur liksom diskursen blir kring det här. För jag tänker att de som faktiskt är kvar på Saum, de har man ju liksom hört ganska så mycket negativt om. Jag funderar på vad utfallet blir där.
Ja, det är en jäkla soppa. Men ni kan se, Noclip har en 6-delad dokumentär om Disco Elysium. Och turerna kring det som man kan titta på.
Verkligen.
Ja, men jag tror att ifall man ska vara liksom typ ett team som bryter sig loss och gör någonting annat. Så behöver man behöver nästan göra någonting helt annorlunda. Tänk typ Bruce Straleys nya team nu då. Liksom om det hade varit Last of Us igen. Nej, det är istället den här typ tecknade tanten.
Ja. Spel som typ för detta Ubisoft-anställda hoppar ut och gör efter Ubisoft verkar bli ganska bra.
Alltså sen, vi har ju ett ganska tydligt också exempel, Expedition 33. Det vart ju ett helt okej avbryta spel.
Ja. Jo, men Expedition
33... Jag har ett bra exempel.
Ja.
Infinity Ward, Modern Warfare, Call of Duty.
Ja, de bröt sig bort från Medal of Honor.
De bröt sig oss från EA, Medal of Honor. Och Titanfall.
Och Titanfall, ja. Okej, men det är bra. Men där känns
han är
som
nöjd nu, Jimmy. Kommer på.
Jo, ett exempel, jag har ett exempel. Lyssna nu.
Lyssna nu, smart jag är.
Ja, men alltså...
Fast hur gamla var de? Och hur bra gick det för dem ekonomiskt?
Vi
har inte fått Titanfall 3, ja.
Nej, men man kan ju säga
frågan
att
var, hur bra gick det för Infinity Ward? Jag bara,
nej.
Det är du.
Nej.
Okej, men ja, visst.
Respawn har det gått väldigt bra för.
Ja.
Respawn, ja, precis. Okej, så vi har Infinity Ward och sen Respawn. Men det är bara Vincent Pella som kan göra detta uppenbarligen. Nu är han död, så att vi kommer inte se detta hända i historien igen. Jag tror att... Nej, jag vet inte. Jag försöker tänka på andra exempel. Jag menar, Rockstar-utvecklare som hoppade av och gjorde Crackdown, och det är liksom, jag gillar första Crackdown. Det är typ jättebra 6 av 10 spel. Men det är inte GTA.
Jag köpte
GTA.
Det ju för Halo 3-betan.
Ja.
Crackdown är inte bra.
Crackdown, alltså jag menar, det, för 2006 var,
bra. Var
det kul.
Det var ett jättekul co-op-spel.
2007 eller vad det var.
Jag och Oliver spelade i co-op, jag var inte imponerad.
Nej, men du suger.
Det var också väldigt rasistiskt.
Ja, och vad är det för fel med det?
Otroligt, det var verkligen som man bara, ja, ah, just det, spel brukade vara så här, ja. Exakt. Vi är liksom det spanska Nej. Teamet då, Rodrigo och Carlos.
Jag skulle, ja, ja.
Ja, vad skulle de heta Kristoffer Sundberg och...
Nej, men alltså det var verkligen liksom här, typ... Det är typ som när J.K. Rowling skulle döpa den enda asiatiska karaktären till Cho Chang. I Harry Potter. Det var liksom samma nivå.
Ja,
ja. Det är därför jag är skeptisk för Dawn Walker. För att det är samma med det här Exodus. Är inte det så här, Mass Effect-utvecklare?
Ja, men det är också lead writern från Mass Effect.
Jo, men alltså de som gör Dawn Walker var väl också ganska högt uppsatta på CD. Det var inte bara typ två random kodare som startade det här företaget.
Nej, det var städarna. Ja. De bara, vi kan göra bättre.
Exakt.
Men undrar om det var han... Det var i Noclip-dokumentären om Witcher, eller om CD Projekt överlag, då var det ju en programmerare där som gjorde om stridssystemet. Han moddade spelet och gjorde om stridssystemet så det blev mer som han ville ha det. Efter att spelet hade släppt. Han kanske gör det bra av Dawn Walker. Jag vet inte.
Jag skulle bara säga, angående det här med alla de här Disco Elysium-avstickarna, så är det Zero Parades for Dead Spice som är det första spelet som kommer ut, som släpps redan i maj. Mm. Och sen så är det Tangerine Antarctic och Hope Town av Dark Math Games respektive Longdew Games. Tangerine Antarctic som tidigare hette XXX Night Shift som projektnamn, om man har hört det tidigare. Det blir väldigt spännande att se. Jag tror att det jag har varit mest intresserad av är Tangerine Antarctic. Men vi får se. Du Jimmy, som har varit väldigt intresserad av Disco Elysium men inte spelat det hittills. Är det något av de spelen som du har liksom ett extra gott öga till?
Nej, jag har ju hållit mig lite ifrån det där eftersom den soppan med Saum fortfarande liksom var. Så det var lite så här att vilket spel ska man hålla koll på? Sen så håller jag gärna koll på alla tre spelen och ser vad det blir för någonting. För att efter att jag spelar Esoteric Abbey nu under våren så är det så här, wow, det här är en typ av spel jag tycker om.
Men när ska du spela...
Esoteric Abbey är ett sånt spel som jag väldigt gärna hade velat ha i Fantasy Critic. Men du lyckades buda högre och jag är så himla besviken.
Mm. När ska du spela Disco?
Men, kul grej vill jag bara säga innan Jimmy får svara på det. Vi ska ha en föreläsning i den kursen som vi läser nu med skaparen av Esoteric Ed.
Mm.
Tack för mig.
Kul.
Jag ska spela Disco Elysium. Jag tänkte säga som jag har gjort inför varje sommar nu de senaste typ 5 åren. Så att i sommar.
Mm. Nej, men om Oliver kan spela en bra bit så kan...
Du har ju det faktiskt på skämshögens lista. Ja.
Jag äger ju trots allt spelet.
Ja, du hade gillat det.
Ja, jag är garanterad att jag gillar det. Jag kommer ihåg när det släpptes och folk började prata om det. Jag bara, det är precis allt som jag drömt om i ett spel. Och sen blev det bara att jag spelar.
Jag tänkte, det ser pretentiöst ut. Någon annan dag. Och sen blev det en annan dag och jag hade jättekul med det.
Jag älskar det verkligen. Så tycker jag, jag tyckte det var verkligen jättebra.
Ja. Första arean det kommer på ska köpa det.
Jag tror du har uppskattat det. Så humorn är verkligen på topp i det spelet. Jag tycker att det finns en väldigt fin balans där mellan det allvarsamma och det humoristiska. Det är ett väldigt välskrivet spel. Och jag är verkligen imponerad av hur han liksom har lyckats med just det hantverket. I och med att det liksom är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat också, så blir det ju extra spännande.
Ja. Men jag tror att det var allt vi hade för idag. Det var status för vår Fantasy Critic. Jag tror nästa gång vi kommer ha ett liknande upplägg så kanske det blir efter sommaren skulle jag gissa på.
Eller inför sommarsemestern beroende på hur mycket spel som vi har norpat och vad som har hänt. För det händer ju faktiskt en del nu under våren.
Yes, men jag tänkte att det vore synd om Oliver fortfarande ligger på minus nästa gång vi ska prata om det.
Fast är det synd?
Det hade varit lite roligt också. Men jag tror att det blir efter sommaren för sen blir det ganska bra mellanrum sen till att vi... Så Douglas ställde allting på ända här när han gjorde liksom allt på en gång. Så nu måste vi säga, okej, men ska Douglas sitta och prata om sin lista fyra gånger i rad?
Jag kommer i december.
Precis, och tar emot silvermedaljen.
Vi får se.
Menar du att du skulle hamna trea då?
Nej, men jag kommer ju vinna, det är ju uppenbart.
GTA 6 kommer
alltså, redan se
en... GTA, jag borde ju få, eftersom mitt spel kommer ju sälja mest av alla. Så mitt kommer ju sälja mer än alla era tillsammans. Så det kommer ju bättre att sätta mig högst upp.
Och det är helt, helt bortslösat på din lista. För det kommer inte göra någon skillnad.
Nej, men
skillnad.
Du bara ger mig första platsen direkt.
Nej, det funkar inte så. Då. Man får faktiskt försöka lite.
Okej.
Jag gillar också att du har etablerat att jag är den konstiga i Fantasy Critic.
Ja.
Det är du är den ju. Konstiga, jag och Oliver är de korkade.
Det är bara att titta här på Amandas listan som spels.
Du tar Half-Life 2 år i rad.
För att det kommer ju komma.
Alltså det har vi sagt varje år sedan typ 2007.
Det har vi fan inte gjort.
Det är liksom...
Jag har sagt att det kommer hela tiden.
Jo, men ändå folk har ändå suttit så här, men det kommer liksom.
Ja, om 100 år.
Vad skulle du säga, Jimmy? Om mina konstigheter?
Jag sa bara att du har ju massa konstigheter. Man ser ju den här så här Nocturne, Rackcoin, Rubato, Mariachi Legends.
Som ser otroligt.
Ja, alltså det ser jättebra ut, men det är liksom inte så här.
Jag vet inte ens hur du hittar de här spelen.
Jag gillar hur det var så här förra året.
Mina källor.
Så här, jag och Amanda hade väldigt olika taktiker liksom efter förra årets spel. Jag var så här, okej, jag ska försöka att inte ta de här obskyra indie-spelen som jag hoppas blir en hit. För att det bet mig i röven. Det är liksom, nej, gå mer på säkra kort. Nu har inte jag gjort det i år ändå. Men liksom, det var så här, gå mer på säkra kort. Jag måste liksom, det måste vara garanterat att det blir recensioner. Liksom. Medan Amanda bara så här, nej, jag ska ta på de här konstiga spelen så att jag liksom kan få höga poäng. Liksom, hon lärde sig en helt annan läxa. Så får vi se
hur, allt har varit över 80 hittills. Att...
Ja, ja, absolut. Och hon har också två spel som inte har fått recensioner alls än.
Ja. Liksom har inte fått poäng. De ligger över 80 i snitt.
Precis. Exakt. Så att det är liksom så att Amanda har en väldigt... Liksom, genom alla åren så har Amanda haft väldigt bra snittpoäng på sina spel. Det är bara att hon har aldrig de här topparna som har gjort att man pushar över vinsten. Sen var det så här, första året var ju helt galet också för att jag vann ju med typ 80 poäng. Alltså det var ju liksom, jag spelade med mig själv i princip. Och sen
jag hade
hängde
70 poäng, jag hade 190 och du hade 260.
Och Amanda hängde på ganska bra där liksom i slutet. Men sen, ja. Och sen förra året var det
betydligt. Det var ju mer en bottenstrid.
Ja, exakt. Det var så här, vem ska komma sist typ. Så att så är det. Men ja, tack för att ni har lyssnat idag. Ni kan höra av er till oss på kontaktetspelsnack.com eller skriva på någon av våra sociala medier som Twitter, Facebook. Kommentera gärna på Spotify, det är alltid kul att läsa kommentarerna där. Eller loading.se. Så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Puss i ömskan.
Hej då.